Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Varmt välkommen till egentligen säsongens sista avsnitt då av Ridklubben säsong 2 som vi kallar den här säsongen.
Ja, men precis. Känns lite sorgligt men också kul. Vi har ju varit med om väldigt mycket roliga saker den här hösten.
Väldigt. Och vi får väl ladda om och ladda upp för en ny säsong efter jul och nyår, eller hur?
Ja, gärna.
Ja, och under hela den här säsongen så har vi haft med oss Höx som sponsorer, vilket vi är jätteglada för. Tack snälla Höx för att ni är med oss och stöttar och supportar oss.
Ja, vi är otroligt glada för det.
Och perfekt timing för dig som lyssnar på podden, inte i efterhand utan gör det nu. Då är det inför julen 2020 och exakt just nu så pågår en kampanj, stor kampanj på Höx på säkerhetsvästar och på ridhjälmar. Alltså jag kan inte, jag såg häromdagen på Instagram nu en bekant till mig som hade lagt upp hur hon red, men utan hjälm.
Det känns så konstigt, det känns liksom 1800-talet för mig.
Jag skulle inte kunna sitta, och jag tror jag suttit på en häst en gång i en hage när jag var liten, alltså utan hjälm, för att, och så hoppade jag av direkt. Jag hade inte vågat.
Det är inte jag heller, och jag gillar också hjälm, så för mig känns det bara konstigt att inte, eller så otroligt, förstår man skulle ramla av.
Nej.
Alltså man skulle ju vara sur på sig själv resten av livet för att man var så korkad.
Jag skulle också, ibland tänker jag att jag skulle vilja ha säkerhetsväst också. Det är svårt för att jag har aldrig haft det förut, så att jag tror att det ska vara svårt att vänja mig med det.
Ja.
Så jag vet inte om du finns i min size riktigt, men det gör det väl kanske. Men jag tänker när man rider ut, kanske inte om jag rider dressyr, men när jag rider ut. Och Nicky, som min dotter då, som är 11, hon har ju alltid säkerhetsväst förstås.
Ja.
Och jag tycker att det är jätteviktigt. Och det är viktigt också att man ser över att man har rätt storlek och att de sitter bra. Och det är liksom det sista jag vill tulla på vad gäller... Alltså Nicky har så här gamla ridstövlar, de är alldeles för korta i skaftet och vi har lagat dragkedjan 2 gånger och lite sådär. Men säkerhetsvästen och hjälmen måste vara jättebra tycker jag.
Verkligen, och att man byter ut om man har ramlat ut någon gång och så där, eller ramlat av någon gång, så att man inte fortsätter att rida med den hjälmen.
Så många hjälmar där nere, Kjell.
Du har spart alla dina
hjälmar. Jag vet inte, jag har börjat göra med dem nu.
Gry har inte en hatthylla, hon har en hjälmhylla.
Så hjälmar som inte ska användas, vi har ramlat av med dem. Dåligt.
Kanske kul, man kanske ska skriva ett brev i varje vad som hände, så kan man gå så här, minnenas allé.
Nej, en dålig allé att promenera. Men passa på och kolla in Höx.se eller gå in i en Höx-butik och be duktiga personalen där hjälpa dig till rätta med en bra hjälm som är skön, så att man har den på sig ordentligt.
Exakt, och därför tycker jag också att det är bra att alla barn nu måste ju rida med säkerhetsväst. Mm. För då lär man sig att rida med det från början, och då blir det samma sak som hjälmen är för oss, till en självklarhet.
Liksom. Och sen också, vi som är häst på ridskola, jag märker att det finns ju olika ridskolor då, men upp till en viss ålder så vill de alltid att barnen har hjälm även när de handskas med hästarna, och det är också jättebra.
Verkligen.
För det är hästar som man inte känner, och man vet inte hur de tänker vara i linnet eller så. Det är så enkelt.
Ja. Jag försöker också alltid tänka på att jag har hjälm på mig när jag tömkör eller longerar, eller som idag ska jag lösgaloppera hästarna, för de har lite vintervila. Mm. Och då behöver de galoppera och få göra av med sin energi ändå. Då försöker jag också alltid ha hjälm på sig, även fast de är snälla och jag känner dem, så vet man aldrig.
Hur resonerar du med vintervila?
Nej, men nu fick vi ju precis reda på det här tävlingsstoppet fram till sista juni 2021. Vilket känns ju såklart skittråkigt, men hela den här situationen är ju skittråkigt. Eller liksom, det är ju ingen som tycker att corona är kul. Sen förstår jag ju varför man måste göra ett... Alla vi behöver ju liksom göra vårt yttersta nu för att stoppa smittspridningen. Och då var jag lite så här, för hästarna skulle vila i 2 veckor. Och så tänkte jag att jag skulle börja sätta igång dem i januari och kanske åka på en kurs för Sylve då och få en liten rivstart. Men nu börjar jag kanske tänka att jag kanske ska låta januari också vara en så här mysmånad.
Men du menar inte vila som att de inte ska ridas?
Nej, jo, 2 veckor så rids de inte. Då bara är jag ute och promenerar med dem och lösgaloperar dem i ridhuset och umgås med dem på marken. Men utan arbete. Och sen så tänker jag att jag kanske åker och vattentränar dem lite och tömkör och longerar igång dem ett par dagar och sen så rider jag igång dem. Men kanske då bara rider ut i 2 veckor. Klättra lite och galoppera. Kanske kommer lite snö om jag har tur. Då galopperar lite snön. Och så kanske jag börjar träna i februari istället.
Men så vila för dig, det är ändå att de håller igång och att de jobbar lite och är ute och galopperar och gör sådana saker också. Inte att de står i hage och box bara.
Nej, alltså jo, de här 2 veckornas vila så kommer jag ju inte inte liksom arbeta dem, utan då kommer jag mest försöka bara ut och gå med dem eller klättra lite backar och sådär, för att de ska alltså de har ju fortfarande sin energi de behöver bli av med. Och i våra hagar, Salsa, så Monis hage är ganska lerig, så där kommer de ju inte upp i full galopp. Neo och hans kompis Charlie, de busar ju mycket och liksom håller på med varandra, så han får ju ut mycket av den här stimulansen skulle jag säga, men han får inte heller, alltså han har ju sånt behov av att galoppera liksom. Så då brukar jag försöka lösgaloppera med ridhuset varannan dag ungefär.
Och då, är det, då släpper du dem och så får de vara tillsammans eller en
och en? Nej, en och en. Och sen så, vi har ju skrittmaskin istället, eller då att jag går med dem själv. Så att de ändå liksom, de ska röra sig varje dag. Så man får hålla koll. Vissa är ju känsliga magen och så här, så det är lite olika. Men sen tänker jag att jag kanske då börjar rida ut och försöker sätta igång dem utomhus om vädret tillåter.
Men känsliga magen, en sak som är ny för mig som att hålla på med hästar i södra Sverige.
Ja.
På det här sättet som jag gör nu mot för när jag hade hästar i Luleå. Det är det här med att det här är en koliktid. Att en kolikperiod på året.
Ja.
Det har jag inte. Så har inte det varit för mig förut. För vi har brukat haft snö.
Ja. Då käkar de inte lera och rötter och sånt.
Nej!
Nej.
Hur ska man göra? För att, alltså, nu har inte vi haft problem med det. Jag vet
peppar,
inte så många.
Peppar. Gud, säg inte sådär grejer.
Men vadå lerkolik?
Ja, men alltså mycket hästar. Vi som har hästar i typ grushage mycket och där det börjar komma lite lera nu och det kanske kommer upp lite rötter och hästarna börjar bli uttråkade. Många kanske har sina hästar lite ensamma. Och då blir det kanske gå ner lite träning nu och de behöver ju fortfarande, de har ju liksom stimulans som de behöver bli av med hela tiden. Då har de på att pilla lite och så kanske de får i sig lite lera tillsammans med höet om man lägger det i leran och det sådär. Och då samlas ju där i magen och så blir det ju stopp liksom. Och så kanske man ger sin häst lite för mycket kraft när de vilar. Det är också viktigt att tänka på att man kanske sänker kraftfodret innan. Inte så här, okej, nu har hästarna vilat ett par dagar, nu sänker jag. Utan att man sänker ett par dagar innan. Eftersom att det kommer ju alltid lite efterhand typ. Så det är mycket att tänka på hela tiden. Men då kan man också, jag har ju hittat på, eller jag har sett en höhäck som jag tänkte att jag ska bygga.
Mm-hmm.
Så nu håller jag på att leta efter pallkragar. Och då ställer man dem på en EU-pall.
Vad är det?
EU-pall, det som fodret kommer, spånet eller höet kommer på sådana alltså, stora pallar. Och då sätter man, för de passar tydligen i varandra.
Ah.
Och då sätter man på två pallkragar. Men då är det ju, har jag sett att de andra har ju, då blir det hål i efter de här pinnarna. Och då ramlar ju allt hö däremellan, vilket retar ju hästarna. Det ligger hö där som de ser, men de kommer inte åt det. Så jag tänkte man kanske kan lägga någon skiva.
Eller lägga alltså, någon gummiduk eller någonting.
Ja, antingen en gummiduk eller en typ träskiva som man bara borrar massa hål i. För man vill att vattnet ska försvinna. Men att höet ligger kvar. Så vi ska bygga nu. Så
när du kanske gör det,
ja.
Kan du lägga upp det på Instagram då så vi får se hur
det
går?
Ja, kanske. Jag gör det först. Och så blir resultatet som jag tänkt mig, då lägger jag ut det. Blir det inte det så låtsas vi som att det här aldrig hänt.
Du får demonstrera sen. Gud, vi har inte ens hunnit säga. Vi har glömt bort att säga vem dagens gäst är.
Ja.
Vi träffade honom för så pass länge sedan nu. Det var ju i början på förra året ju.
Ja, exakt, under Gothenburg Horse Show.
Ja, då vi gjorde så himla många intervjuer.
Jag vet.
Vi pratade med Henrik Anka Krona. Vi pratade om att leda ett lag. Och vi pratade om de här trupperna som han inte var så förtjust att prata om. Men det jag minns från det här samtalet mycket, det var väldigt fnissigt. Och att han kändes väldigt, det kändes som att de har väldigt bra sammanhåll, att de är bra, god kamratskap.
Ja, men verkligen.
Kändes det som.
Ja, vi pratade ju också om där att vi gärna ville se deras sms-grupper, vilket vi tyvärr inte fick. Men vi kan ju bara tänka oss vad som står där.
Ja, nej, men det är väl bara att vi lyssnar på hur det lät då, helt enkelt.
Ja.
När vi träffade Henrik Anka Krona i början på 2020. Den mest hektiska helgen för en landslagsledare i Gothenburg Horse Show. Berätta.
Från måndag kväll kom jag. Och sen har det varit väldigt mycket möten och sammankomster och föredrag och träffar med olika intressanta människor och folkgrupper. Eller samling av människor kan man säga. Det var det kom ifrån. Olika sammansättningar av människor. Och sen har vi toppat med sporten.
Ja.
Som ju är det roligaste. Och såklart alla diskussioner man har med ryttarna och deras team och deras hästskötare och gå ner i stallarna och sådär som man inte hinner riktigt så mycket som man skulle vilja. Men Men så är det.
Så klämmer in en frukostdejt med ridklubben. Vad glada vi är för det.
Ja, det blir jättekul.
Jätteroligt. Men du pratade om, du sa nu också så att man, det, ryttarna och teamen och hästskötarna, hur pass mycket kontakt har du? Alltså ryttarna, det fattar man ju, men resten av teamen?
Jag försöker ha så mycket kontakt jag bara kan. Jag kan inte gå in och störa dem i deras arbete såklart, men när jag bygger ett lag så ingår alla i laget. Det är inte bara ryttarna. Det är ryttarna man ser, men varje ryttare har ju ett helt team kring sig.
Ja.
Och om jag ska sätta ihop ett lag som funkar på nationshoppningar, lagtävlingar och mästerskap, då måste jag ju känna alla. Alla måste känna mig, och jag måste få ihop ett stort lag. Jag ser det som så att jag har fem olika lag, för det är fem ryttare, eller fyra ibland. Då ska jag få ihop fem lag till ett helt plötsligt över en helg. Och det går inte utan vidare. Det går oftast väldigt bra, för det är väldigt bra människor. Men det går ju inte av sig självt. Man måste vara där och man måste känna alla. Och man kan inte komma på en tävling eller ett mästerskap och det är en person i ett team som kommer med dålig energi eller som inte riktigt funkar, eller man missförstår varandra. Och det måste man reda ut innan man kommer dit. Så det är ju otroligt viktigt jobb på såna här tävlingar och hela året att jobba med den biten och lära känna. Och om jag kan vara en liten del i allas team, så är jag ju nöjd, för då har jag en liten väg in och jag kan få reda på lite grejer och jag kan komma med lite input och sådär.
Men har du gått, du måste ha gått ledarskapskurser och vet du, kommunikationsutbildningar och så?
Alltså, jag bara kör. Säg inte det till dem bara.
Det funkar, så länge det funkar bra, det gör du. Så att ja. Du är bara...
Nej, men...
Vad brukar man säga? Det är bara läs stort och gå fort så ingen ser att man är ful.
Se alltid viss ut. Nej, men det är klart att man, eller jag intresserar mig för det mer jättemycket såklart i den här rollen. Men jag har ju inte gått och tänkt att en dag ska jag bli ledare eller förbundskapten, så nu gäller det att jag läser på så mycket som möjligt, utan... När jag fick frågan så frågade jag efter handboken. Men
handboken?
Hur gör man?
Var det instruktionsboken?
Ja. Men tänker om man... Jag är trygg med sport. Jag har varit i sporten hela mitt liv. Så jag är inte stressad över sporten. Och ryttarna har jag ju ridit med, många av dem. Och ridit i lag med också. Men ju sett mig som någon som kanske någon gång kommer i kapp dem. Och så helt plötsligt så blir det lite annorlunda balansförhållande. Men det har funkat jättebra. Ryttarna har varit fantastiskt från dag ett. Superbra.
Men hur kände du när de frågade just dig? Och varför tror du att de frågade just dig?
Man kan ju spekulera jättemycket i det. Vi behövde en ny förbundskapten. Och de ville väl kanske ha ett lite fräscht ansikte.
Ja.
Eller fräscht.
Kände du direkt att här, ja?
Då vet jag inte varför jag frågade mig. Men något nytt liksom.
Ja, men,
men ändå som... Jag håller inte på så mycket med handel eller ingenting. Och jag satt inte i någons knä. Det gör jag fortfarande inte, hoppas jag. Så jag kan förstå så här efterhand att det var ju inte så tokigt.
Nej, nu efterhand var det ju toppen.
Ja, eller så och det vet man aldrig. Men det är klart att de gjorde en chansning, vill jag ju påstå.
Ja.
Så slog det väl ut. Så det är ju gratulera eller hatten av till dem som såg att det fanns någonting.
Mm. Jag skulle vilja bara kort backa tillbaka till ledarskapsbiten där. Ja, som du säger, det är så himla många av kommunikationsbiten tänker på. Jag funderar på hur man skulle kunna översätta det till vanliga arbetslivet för oss som inte jobbar med hästsport. Jag menar, om man har jag tänker på mig på radion, vi är en grupp på 7-8 personer. Och där är det ju superviktigt också att man kommer... Alla de har inte varit sitt eget team, vilket du har. Det blir som upphöjt för dig, för det blir så många för varje person.
Mm.
Men bara att kommunicera i en grupp med olika individer så att alla blir nöjda är ju en konst. Alltså man kan inte göra alla till lags, men man ska inte göra någon missnöjd, antar jag.
Nej, men det handlar om att förklara. Och jag menar, jag har varit överens med ryttare att vi inte är överens. Alltså, så måste det vara ibland.
Ja.
Och med andra runt om i deras team också, men inte många gånger. Men jag försöker ju vara sån, jag reser ju mycket. Men det är mitt sätt att lösa de där knutarna innan de händer. Om man inte är nära, det går inte att göra på telefon. Det går inte att sitta hemma och titta på tvn och ringa och kommentera massa om en runda eller något så här, för att man det är inte samma sak och det är inte trovärdigt på samma sak. Så kan jag ju inte vara överallt, självklart inte, och det ska jag inte vara, för att ryttarna är ju deras egna. Så gör jag, och kommunikation är jätteviktigt. Det tror jag aldrig spelar ingen roll om man är ledare eller företagsledare eller sportledare eller vad det kan vara. Det tror jag inte i alla fall, för det är ju, det är människor det handlar om. Det är, eller hur?
Så har du lite djur där på.
Och så djuren såklart. Men djuren är ju egentligen de enkla.
Ja, de har mat och sömn och kärlek. Ja,
precis, så de har inga agender eller de sådär. Så
men du tror mycket på det, alltså det fysiska, med att man ses och pratar så att man inte tar saker via mejl.
Det är så lätt, för det är så mycket som står. Man måste förstå det, att för ryttarna här är deras levebröd plus det sportsliga som ju är en extra krydda, och det är så otroligt så mycket som står på spel varje helg de är ute och tävlar, och Grand Prix hit och dit, och det är kval, och det är hästägare som ska hållas nöjda, och samarbeten som ska fungera, och nya samarbeten som ligger där ute, och det, alltså det är ju ryttarna som har den tuffa situationen i min värld, inte jag. Jag är där för att serva dem.
Samtidigt så är det du som tar ut laget.
Ja.
Och då, det måste vara en sån alltså jättespännande, jättekul, men också en vidrigt svår uppgift, för att du vet att det är ju avgörande för dens karriär, dens ekonomi, dens satsning. Alltså, man förstår, det måste vara mycket känslor.
Ja, det är det ju, såklart. Och det är mycket som står på spel, och det måste man ha en otrolig respekt för, såklart. Och i min värld, ju svårare det är för mig att ta ut laget, ju bättre lag har jag. Men det är ju inte alltid en tacksam uppgift. Ja. Och det är också därför, tror jag, ju närmare jag kan vara ryttarna, ju bättre förtroende vi har för varandra, och man i tid kan se vart hen verkar det, så kan man kanske redan innan liksom, vad är den alternativa planen, och så att ingen klass, ingen tävling, ingen mästerskap får vara sista stoppet, för då blir det ännu värre. Det måste hela tiden finnas en plan som går vidare, och det tror jag är viktigt. Men så ser det ut nu här. Jag jobbar ju jättebrett mot OS i sommar. Och det är lätt för många att skriva ner några namn på en lista. Och det kommer säkert inte vara långt ifrån sanningen när uttagningen väl sker. För att det går in och titta på resultatlistorna. Svårare än så kanske det inte är å ena sidan. Å andra sidan så finns det ju alltid grejer som inte syns utåt, och som jag förhoppningsvis vet, så jag kan göra ett klokt val. Ja. Och min veterinär kan backa upp det. Och om det händer någonting med Peder bryter armen eller något annat, då kan jag inte stå handfallen. Då måste jag ha några andra som är supertaggade och har fått
samma uppbackning från nu. Typ.
Ja, och fått förutsättningar som kanske är ännu viktigare. Peder, han är så högt på rankingen, han kan rida vilka tävlingar han vill. Ja. Så att göra hans plan, det är ju, jag ska inte säga det är enkelt, men för honom, han kan ju titta, men de här tävlingarna passar mig, de åker. Ja.
Själva planen är inte så svår, det är bara att exekutera det, som det ska bara göras.
Precis, den ska optimeras, det är ju aldrig enkelt. Nej. Men för en ryttare som säger, ja, men för om det här är mitt mål så ska jag ta mig dit, men fan, sen jag kommer inte in på de här tävlingarna, hur ska jag komma ikapp? Det är ju en otrolig utmaning.
Ja, verkligen. Men nu är det ett halvår kvar ungefär till OS.
Ja, 5 månader. Ja.
Och visst har ni har ju så A-trupp. Mm. Det är de som är de bästa ryttarna, eller de som är högst upp på rankingen.
Ja, precis. Jag har lite olika kriterier där för vad som gäller för att vara med i A-trupp och B-trupp. Och
berätta lite om det och vilka som ingår i de olika.
Du ska ha det i huvudet alltså, menar du?
Nej, men typ.
Nej, men Jag upplevde det som lite luddigt varför man är med och varför man inte är med i de där trupperna. Ja. Och om jag ska vara helt ärlig så gillar jag inte trupperna.
Nej.
Jag gillar inte att dela in folk i grupper.
Nej. Alltså,
i A-lag och B-lag och så.
Ja, jag får jag säga det? Jag vet inte.
Ja, jo, du får säga exakt vad du vill.
Det går inte ut någonstans.
Nej,
det är bara ett förtroligt samtal. Nej, men
jag förlåt. Hur hade du heller velat att det skulle vara?
Nej, men jag kan ha ett landslaget i de som rider den tävlingen, kan man säga. Sen jag kan ju ha en stor grupp, men det blir alltid känsligt för att ta Douglas nu till exempel.
Som vann igår.
Han är ju en av våra skickligaste ryttare. Men det är bara vi ser häst efter häst. Han har gjort ett fantastiskt jobb. Och han, är han med så är han slagkraftig direkt.
Ja.
Han är inte med i A-truppen. För att han möter inte kriterierna ännu som jag har satt upp. Och de, jag vill se framförallt utomhusresultat, för det är mästerskap i utomhus.
Är det svårare utomhus än inomhus?
Nej, det behöver det inte vara.
Nej.
Det är bara olika, men mästerskapen är utomhus.
Ja.
Och det är ju det som är mitt huvudmål, att ta medaljer på mästerskap. Och kriterierna behöver man egentligen kunna uppfylla utomhus. Och jag uppdaterar trupperna 2 gånger om året. Jag kan inte uppdatera dem varje helg. Alltså då och då kan det ju vara lite försening på det, och det kan ju vara tufft för Douglas kanske att förklara.
Då kommer han som han inte riktigt med där, och då, precis, då ska du säga till honom att så här var det nu.
Ja,
du är jätteduktig, men...
Ja, och det förstår jag, och han vet ju också att det spelar ingen roll. Han får ju inte sämre chanser för att han inte är med i truppen. För mig, jag tittar inte på trupperna mer än 2 gånger om året när jag ska dela in dem.
Ja.
Men för en hästägare kan det ju spela roll. Och för hans sponsorer. Och jag sponsrar en av ryttarna i A-truppen. Eller hur? Så att det spelar ju roll när man har dem. De finns där. Och jag förstår varför de ska vara där.
Ja.
Sen är jag inte jätteförtjust i just det här. Och sitta och dela in ryttarna. De vet ju själva var de är någonstans. Det är ju bara att titta på sista tävlingen så vet man ungefär var man står. Det är ju en brutalt ärlig ärlig sport liksom. När det kommer ut på banan så, ja, men där är vi just nu.
Ja.
Så är det ju. Du kan ha bra runder och mindre bra runder, men det är ändå en indikation om att okej, det är någonting man behöver jobba på, eller nu kör vi.
Exakt. Alltså tävlingsryttare på elitnivå är ju 100% ett jobb. Men känns det ännu mer som ett jobb nu för dig?
Alltså, jag har ju inte jobbat en dag i mitt liv. Eller så jobbar jag 24 timmar om dygnet alltid. Det är ju som man väljer att se på det. Jag har aldrig riktigt tänkt på jobb eller inte jobb. Jag har ju ett otroligt ansvar nu för väldigt många andra. Innan hade jag ju för min business och mina anställda och mina hästägare såklart. Men det här är ju större såklart. Det är ett fantastiskt jobb, om man nu ska kalla det jobb. Jag vet inte riktigt om man kallar det jobb, men det är ju en anställning, så att någonstans
jag tror man kallar det jobb.
Man kallar det jobb.
Okay. Har du lön?
Ja, precis. Ja.
Läste VM som var i Tryon. Du sa någonstans i någon artikel som vi läste att ni lärde er så himla mycket där. Vad tar ni med därifrån mest?
Ja, vad tar man med? Det är klart, det är jättemycket lärdomar hela tiden. Och för mig är det ju som ledare, det var ju första VM:et jag var på. Och nu är det första OS:et jag är på. Som tur är har ju ryttarna varit med innan, så jag har ju bollplank med dem. Om man tar VM mot OS, så var det ju fantastiskt med värmen vi hade där. Så vi lärde oss mycket med hur hanterar hästarna värmen, och hur mycket behöver vi rida dem, och hur många språng behöver vi hoppa dem innan de går in. Alltså värmen gör ju att man behöver inte värma lika länge, man kan spara på energin.
Hur övar man på att stå ut med värme för hästarna?
Ja, det är ju samma sätt som människor egentligen. Det är att vänja kroppen vid att prestera med högre kroppstemperatur och träna på att få igång svettningen.
Och hur gör man det i Sverige när det regnar och blåser isbitar?
Ja, men man kan ha uppvärmt ridhus.
Ja.
Man kan man gör specialgjorda täcken som man lägger på dem, så att man, samma som om vi ska träna och det är varmt ute, så istället för att klä av sig kanske man klä på sig istället för att vänja kroppen och förbereda sig för. Så det är egentligen på samma sätt. Men det är väl någonting som man gör några veckor innan. Det hjälper inte jättemycket att göra det nu. Då blir det onödigt ansträngning.
Liksom. Ja. Finns det Resorb för hästar?
Veterinärerna
måste ju ha så att de kan ge dem vätskeersättning om de blir uttorkade.
Absolut, absolut kan man göra det.
För hästar borde ju också kunna bli uttorkade om de blir stressade.
Och det är fräckt med hästar, de återhämtar sig mycket snabbare än vi. Om vi blir uttorkade så tar det tag innan. Vi kan börja dricka, men det tar tag innan vi är tillbaka. Hästarna återhämtar sig mycket snabbare. Men det gäller att hålla koll på att de verkligen dricker. Så det är ju otroligt viktigt att veta hur mycket dricker min häst. Man kan ju generalisera, men hur mycket dricker min häst varje dygn? Så att man, när man kommer till en tävling, så dricker den mer eller mindre. Eller?
Ja, där har ju också hästskötarna ett stort ansvar och ett viktigt jobb. Liksom. För det är ju
stort.
De som känner hästarna bäst egentligen, och ser till att de följer sina rutiner. Och,
hästskötarna är, och som jag säger, hela ryttarens team är jätteviktigt. Och alla funktioner är jätteviktiga. Plockar du bort den, så kan det gå hur som helst.
Och så blir du liksom Mr. One Step Ahead. Du har varit redan i arenan i Tokyo och kollat vad allting finns. Ja. Vart och preppat, var här hämtar man ut det, där lämnar man in, här borta är veterinärerna. Här. Har du så rör råkoll när alla kommer dit, eller?
Det är ju
reseledaren.
Ja, precis. jag har sagt det flera gånger, men jag frågade Christer, som jag tränade för, som har väldigt mycket erfarenhet, och så fick jag frågan, så frågade Christer, vad gör förbundskapten egentligen? Mm. Se till att alla kommer i tid och delar ut matbiljetter. Tänkte, ja, men det måste jag kunna klara.
Som en skivbolagsrepresentant.
Ja, exakt.
Ja.
Det är ungefär samma, kan jag tänka mig. Ja.
Turnéledare.
Så jag insett att det är lite mer. Men det är otroligt viktigt för mig att vara förberedd och kunna svara på frågor.
Ja.
Jag menar, ryttarna, de har ju gjort...
Vad heter glutenintolerant på japanska? Jag vet inte.
Nej, precis. Okej, jag har lite kvar att läsa på. Nej, men man vill ju inte ha några överraskningar när man kommer till ett sånt event. Alltså, det här är ju... OS är ju det största. Och det är häftigt med ryttarna som Malin. Hur många mästerskap har hon gjort egentligen? Alltså, det är ju,
en miljon.
Ja, alltså, men många. Och ändå när man pratar OS så lyser det i ögonen. Eller gör det när man pratar om alla mästerskap. Ja. Men man ser det. Så det är otroligt häftigt. Man förstår... Jag kanske förstår fullt ut efteråt. Jag tror man måste ha upplevt det. Ja. Och det har jag inte gjort ännu. Så jag gör ju allt jag kan för att vara så påläst som möjligt om det praktiska. När hästskötarna kommer, då vill jag kunna visa en bild på vad de undrar om. Så att vi har varit där. Vi var där under testeventet som var då under samma tidsperiod i fjol. Så man får känna på värme och sådär.
Vad är det för värme?
Ja, det är varmt.
Men är det 30 eller 40 eller är det...
Det är en medeltemperatur på, dygnsmedeltemperatur på 33 grader.
Fy fan,
och luftfuktighet på, alltså, på 80%.
Oh,
så att det är tuffa förhållanden. Tvärtom. Och det ser man ju, de har flyttat maraton.
Det är helt utomhus, eller är det något typ av...
Ja,
soltak?
Ja, nej, tävlingar. Men vi tävlar ju på kvällen.
Ja.
Och hästarna står i helt nybyggda, alltså det är en sån lyxanläggning, så att det är tempererade stallar, så det håller en jämn temperatur. Där är ett ridhus som mäter 80x80, som är svalt. Där finns fyra utebanor, tror jag, en park där man kan rida lite grann mellan träden, och där är gräs man kan gå ut och beta hästarna, alltså det är en fantastiskt fin anläggning. Mm. Så att förutsättningarna kommer vara topp. Men det är klart att värmen... Jag menar, vi åker dit för att prestera. Och om man tittar på 6-8 länder i världen, så vem som helst kan vinna om man tittar i dagsläget.
Ja.
Nu vet ju inte vilka ryttare som åker än, men nej, vi vet ju vilka nationer som är starka. Så att jag är helt övertygad om att de som gör de bästa förberedelserna kommer ju ha en fördel när man väl kommer dit. Så är det ju. Så det är det vi jobbar med.
Så otroligt spännande. Vilket kul jobb du
har. Ja, det är jättespännande. Och nu åker vi nästa vecka över igen och ska titta på Olympic Village. Komma in i husen och även åka runt och se lite grann var andra arenor är, så man får hum om hur långt det tar att transportera sig och hur långt det tar det från Village till arenan. Och SOK är ju, Svenska Olympiska Kommittén, är ju fantastiska. Det är de som styr med allt det här. Så jag är ju bara jättetacksam att få så mycket information som möjligt, för som sagt, jag vill kunna svara på alla frågor, och alla i teamet som åker över ska vara trygga med att det är ordnat så bra det kan vara.
Det är fyra ryttare som får åka?
Ja.
Ingen reserv?
Nej, alltså man skulle kunna säga att det är tre ryttare plus en avbytare.
Ja. Men alla fyra får ju tävla om de individuella medaljerna, eller hur?
Nej.
Nej,
det
är bara
tidningarna skriver lite olika.
Ja. Så nu redde vi ut men det här.
Tre stycken rider individuella.
Ja.
Och det startar med en tävling där det är totalt 75 ryttare i hoppningen. En klass och de 30 bästa från den klassen går vidare till den individuella finalen som är en grundomgång och en omhoppning. Så det är rätt liksom ett mästerskap som vi
vana. Man kan åka dit och rida en klass typ och sen ja. Få åka hem.
Ja. Speciellt de som bara åker som individuella, de länder som inte har... vi är vana med att resultatet räknas ihop från första till sista dagen. Men nu är det ju liksom, du kan inte ha en lite mindre bra runda för då är du inte vidare.
Nej.
Sen är det en vilodag och sen börjar laget och då är det också tre ryttare som rider, men då kan jag gå in och plocka bort, alltså som sagt, en inbytare. Jag kan byta till laget. Så det måste inte vara de tre som rider individuellt som rider laget.
Det är bara lagets tre representanter liksom.
Ja. Då rider alla lag en runda var. Och sen de 10 bästa lagen räknas alla resultat ihop. Normalt sett har vi 4 ryttare och så tar man bort det sämsta resultatet. Precis. Det är det inte här då, utan det är 3 ryttare, alla resultat räknas. Mm. Och sen de 10 bästa lagen går till den individuella finalen. Och då börjar man också från scratch, från noll. Mm. Och där finns också en möjlighet att gå in. Om en häst inte skulle kännas 100, vi vill ju inte riskera någonting. Vi vill säkra så långt det bara går. Så då har ju veterinären chansen att gå in och om vi tycker att någon häst inte riktigt känns tipptopp, då kan man plocka in.
Så man kan byta ut laget efter första omgången till den andra?
Av veterinären själv.
Exakt.
Ja. Och det är en otrolig trygghet för alla som åker och vet att om man gått in i första rundan i laget och hästen kanske har hoppat bra egentligen men inte riktigt känns bra eller kommer dagen efter och det tog på den. Då kan man sätta in en fräschare häst.
Gud vad skönt.
Fan vad spännande.
Ja, verkligen. Du var lite inne på, du hade någon fråga, för vi pratade om det här med att Allsvenskan drar igång också.
Ja men precis. Om vi tänker, du har ju en stor viktig, det är ett OS du ska ta ut ett lag inför. Men nu drar ju alla allsvenskar igång också i Sverige. Mm. Allt från division 4 till division 1.
En fantastisk tävling.
Ja men jag älskar det. Ja. Alltså det är mitt bästa. Jag ska det rida division 2 i år. Och vad har du för tips till andra lagledare runt om i landet för att få det här sammansvetsade laget som man är lika glad att stå och heja på läktaren som att få delta?
Ja, det är verkligen en utmaning just. Det är många utmaningar, men jag tror att man behöver göra någon form av lite upptakt. Ofta så möts man på tävlingar, man möts nästan alltid i skarpt läge och det är tufft då och vara tjenis ibland för att vi pratar mycket om det här prestationsklimatet. Att vad är ditt prestationsklimat? Det kanske inte är samma som ditt. Och då måste man ju reda ut det innan. Jag tycker det är bra att ha en liten sammankomst. Det kan vara, känner man väl, kan man göra det. Jag har alltid ett litet telefonmöte innan lagtävlingar. De här ryttarna som har ridit 100 nationshoppningar tycker inte det är liksom jätteroligt alltid. Ja, klockan 8. Telefonmöte. Men vi håller väldigt kort och koncist. Och det är ett sätt att liksom, de tävlar varje helg och de är fullt inne i sitt. Så jag behöver bryta det där lite grann. Ja, men nu är det något, nu är det tävling också, fast det är lite annorlunda. För nu är vi ett lag på ett annat sätt. Mm. Bara för att få dem att liksom, jag säger mötet tar aldrig mer än 10 minuter. Då får de lägga på om vi håller på längre. Så att lite sådana små grejer.
Av liksom.
Ja, men lite avstämning och det är... Har det varit någonting? Är det något speciellt? Då har jag pratat med dem innan individuellt. Mm. De får inte reda på något nytt i gruppen. Utan Nej. Det är mer bara att alla är där och någon drar ett skämt och någon är lite trött. Men så i slutändan så har man bara gjort en liten avstämning. Ja, men vi ses där och då...
Och då har man en gemenskap, då bygger man en gemenskap.
Ja, jag tror det är viktigt. Och sen så att man pratar igenom som ledare med varje ryttare. Att vad behöver du för att prestera? Och har du någon i ditt team som kommer bli jättenervös, ska vi ge den personen en uppgift så att alla behöver känna sig, eller vad vill man? Jo, man vill bli sedd och man vill känna sig behövd. Då får man
den
se till att göra det.
Den här pappan som blir skitnervös och glömmer täcket.
Eller
typ.
Men
pappa morötter.
Ja, då ser man till att kanske någon annan gör det och säger, men pappa, jag behöver ha extra koll på tiderna. Kan du sätta det? Och så skriver du ner allting så att om vi får fel någonstans så vill vi ha ett facit.
Ja.
Alltså det går ju Exakt. Och det är alltid bra att ha, men ja, man kan ju hitta på grejer också som kanske egentligen inte behövs, men det blir ändå en viktig...
Och då känner han att han kan släppa sin nervositet det, kanske.
Ja, eller hur? Mm. Så att det där får man pussla lite grann. Och så måste man se till att ha lite roligt. Alltså. Det är ju så mycket allvar. Och det, är ja. Så, det blir för allvarligt.
Jag är så nyfiken på Henriks roligaste sms-grupp. Att det finns ju sms-grupper i den där telefonen där det chattras något ofattbart.
Skickas roliga artiklar.
Ja, alltså det här är... Vi stänger den.
Det finns ryttarna ju kul skit i den där mobilen, det fattar man ju.
Det är ju både högt och lågt, om man säger.
Kan tänka mig.
Nej, men vi har en grupp till varje tävling som ja. Jag lägger in, såklart. Och där gäller det ju och ibland är de jättetråkiga, ibland används de knappt, men ibland så är det ju jättekul liksom. Ibland kan det behövas och hitta några YouTube-klipp liksom och lägga in.
Vem är roligast i?
Ja, men de är så olika. De är ju så olika. Alltså, Douglas han är ju en spelvink liksom. Han hittar roliga klipp hela tiden och historier och så där. Mer eller mindre rumsrena. Henrik han är lite arg liksom.
På vem eller vad?
Nej, i största allmänhet.
Han ser så himla oarg ut.
Nej, men det är ett litet sätt att fokusera. Men ja, okay. Det får liksom inte ta tid när vi ska äta. Ja. Då kan vi ta en bild från honom och lägga den i gruppen när han sitter upp. Malin är fantastisk. De är alla fantastiska, men Malin är hon har en otrolig känsla för att läsa av alla. Mm. Hon är otroligt mån om att alla mår väl. Hon ser om någon inte mår bra. Och hon gör någonting, om hon kommer till mig eller om hon kommer fram, eller ibland kan hon komma fram och så bara, Henrik, jag tror du behöver en kram. Ja, det gör jag verkligen.
Alla säger det om Malin.
Uh-huh. Ja, men hon är helt fantastisk. Hon har varit med så otroligt länge. Hon är en vis människa. Det är de allihopa, såklart. Men alla är olika, och det är det som gör det att det blir kul. Liksom. Och Peder, han är med. Liksom. Och sen så går han in i sin bubbla och då är han där. Och sen otroligt avspänd och väldigt, det som är otroligt häftigt är att de är så otroligt avspända och snackar med allihopa. Man kan verkligen, inte alltid, men så är det ju. Jag menar, de har ju otrolig press när de är ute och tävlar. Och den som man tror de behöver minst prata taktik kanske behöver det mest. Alltså det är väldigt, väldigt spännande.
Ja. Vad tror du om hoppsporten framåt? När vi pratade med Peder i höstas så pratade han mycket om att det kommer bli mer och mer detaljerna som avgör. Alltså det finstilta. Mm. Alltså att ryttare i hans storlek kommer inte finnas. Liksom, nästan, för att han, till och med han är för, även om han är lätt i kroppen, att han är för lång kanske. Eller att ryttarna kommer bli mindre och mindre. Och...
Ja, det kan man ju se. Det är ju en tydlig trend. Nu har jag ingen graf att visa på det. Men så är det ju. Ta genomsnittryttaren idag mot 20 år sedan, så är det klart att det är skillnad.
Och vad tror du annars då framåt? Hur kommer det utvecklas?
Ja, det är det vi sitter och försöker att lista ut. Man tror ju att nej, men nu kan det inte gå fortare, eller nu kan det inte bli svårare, eller nu kan det inte, men det blir det ju. Men sporten utvecklas, hästarna utvecklas. Hästarna får större register, naturligare, större galopp. Eller större, att de, men register de kan länga ut sig, de kan korta sig. Det är nog lite mindre hästarna. Vill man väl många små otroligt snabba. De måste vara så otroligt reaktionssnabba hästarna och lyda minsta lilla. Den fina kommunikationen blir viktig, men så blir de ju också så, de är hoppmaskiner. Maskiner får man inte säga, det låter negativt. Men de är ju avlade för det här. Det blir ju aven går ju framåt hela tiden. Gör otroliga framsteg. Så att det kan ju vara så att man också lägger in lite begränsningar som man gör i vissa motorsporter, vill jag veta att det får inte gå hur fort som helst. Nu har vi ändrar man lite grann i utrustning, att man begränsar vissa grejer som kan göra att tempot sjunker lite.
Man vill minska det lite.
Ja, men farten är ju en utmaning såklart för hållbarhet och säkerhet och allting. Och vi måste ju på något sätt... Hur fort kan vi rida egentligen? Mm. Hur fort ska man ändra banan? Ska man göra banan mer teknisk? Eller? Men vi vill ju ha bra sport och vi vill plocka fram den bästa hästen och den bästa ryttaren, bästa kombinationen. Och ni frågar hur kommer det se ut fram i, och jag vet inte riktigt, men det finns ju olika, ryttarna kommer bli bättre och bättre och hästarna kommer bli bättre och bättre. Det ställer högre och högre krav på banbyggaren. Vi vill inte bygga högre hinder för att vi har inte avlat på det hållet och vi bygger väldigt tekniska banor nu.
Ja, för det är samma sak där, det kan inte bli hur svårt som helst och inte hur snabbt som helst. Det, liksom, det går ju lite hand i hand.
Mm. Men det går ju snabbare och snabbare.
Ja, det gör ju det.
Så finns det en gräns där? Det är klart att det finns. Det finns det väl alltid. Men var är den?
Och så man ska ta med sig något. Om man är lite, rider på en annan nivå än den du jobbar på. Om man nu ska rida Allsvenskan. Eller om man vill, om det finns något lag man vill komma med. Då det vi tar med oss är egentligen då att även på alla nivåer att förberedelse måste vara liksom grunden till all framgång. Då.
Ja, det är det ju. Jag är väldigt tydlig med, tror jag i alla fall. Att när startsignalen går så kan vad som helst hända. Inte hänga någon för att man gör ett misstag inne på banan, det gör ju ingen medvetet. Men om någon inte har gjort förberedelsen ordentligt, om vi känner att när vi kommer i mål så alltså hörni, vi skulle gjort det där och vi var inte riktigt fokuserade där och vad det nu än kan ha varit. Det är ju illa. Mm. I alla fall på nivån som vi är på, för det finns inte utrymme i på lägre nivå som
Då får man göra så gott man kan. Eller liksom. Ja. Bara man har gjort så gott man kan. Mm. Och verkligen liksom. Och jag är ärlig i det så att man inte säger att jo, men jag har tävlat eller jag har tränat, men så har man inte gjort det. Liksom.
Vi måste, eller ryttarna och vi leder alla, om vi åker till OS, så sa jag till och med i häromdagen att det låter nästan lite töntigt. Liksom, men alltså, vi måste ju kräva av varandra att vi är vår absolut bästa version och mest förberedda version av oss själva som vi bara kan vara. Mm. Om inte alla kommer med den inställningen så då har vi ett problem i laget. Ja. Och det gäller ju egentligen genom... Är det tråkigt? Det är bara tidigt på morgonen.
Vi var ju sent. Vi kollade igår kväll på hoppningen. Hiten. Ja. Så det blir så sent.
Ja. Det är okej. Okay. Det är okay.
Ett jäkla Chalmershindret som alla var så rädda för.
Ja.
Var de det?
Ja, var buskarna på sidan eller var det?
Nej, jag tror det är den
här. Det var julen eller?
Det är julen. De tittade för den första dagen också. Ja. Peres tittade där.
Ja, gud, ja. Den rev ordentligt.
Den satte ner, hoppa. Den kunde liksom inte riktigt.
Ja.
Bestämma sig. Det känns som att han nästan tog den med framknäna eller liksom
med tempo och så tvekar hästen till och då hinner den ju inte upp riktigt.
Nej. Så behagligt när de får med sig bomhästen långt, tycker jag, gillar inte det.
Nej.
När man river bommen och hakar på så långt in efter i landningen.
De är så förr så var de ju mycket tyngre. Man får inte ha så tunga bommar nu.
Nej,
så att nu behöver de inte så mycket träff att de ska få lite. Så det ser mycket värre ut än vad det är.
Okay.
Utan det är ju ett sätt att minska skaderisken egentligen. Ja. Som man också.
Jag tänker att de ska få att trassla in sig. Eller att de ska.
Men det gick ju bra. Så går de ju sönder idag också, tycker jag. De går av typ om de kliver på dem.
Mm. Jo, men de är lätta och de är skörare. Minska skaderisk.
Första start OS 4 augusti. Mm. Eller hur?
Mm. Hur går det? Vem vinner? Förlåt, jag hade en annan fråga.
Ser ni er själva fyra stycken stå där på prispallen i Tokyo och ta emot guldet?
Svar ja. Det måste vi göra.
Ja. Verkligen?
Alltså att en del tycker du säger att ni ska vinna eller inte. Ja, men vad ska jag annars säga?
Ja. Nej, Grisman, han är så bra. Han älskar mig på tävling. För att han säger att så här, fira segern tills någonting annat händer.
Ja.
Bättre att vara glad över det som kanske kan hända än att vara ledsen för något som inte har hänt.
Ja.
Kan vi få in honom på ett föredrag?
Han får tjattra lite.
Ja. Nej, men okej, det finns ju allvar det också. Om man ska nu prata målsättning och så får ju först laget vara uttaget. Mm. Då måste man veta vad man åker med. Och laget kommer inte ta ut förrän runt midsommar. Så att då kan vi ju prata om. Men det är klart att vi kommer åka dit med en hög målsättning. Jag menar, titta på. Folk undrade varför vi var så otroligt, gick ut och sa att vi skulle ta guld på EM i fjol, va? Så var det för hög målsättning? Så nej, det var det väl inte alls det.
Man måste ju åka dit med en hög målsättning.
Ja, och vårt mål är ju att, och mitt mål, att vi ska bli bättre hela tiden.
Ja.
Och vi hade två silvermedaljer. Alltså om vi inte siktar på ett guld då är vi ju fel på det.
Ja.
Sen om man nu siktar på guld då är det ju stor, väldigt stor risk att man inte når upp till sitt mål.
Alltså man kan ta en förbundskapten vars, som säger att det är bara kul att få vara med.
Jag åker dit och har kul.
Alltså ja, då måste man ju, sen så om man själv som ryttare säger jag är bara glad över att jag får rida OS, då är det en annan sak. Men din inställning måste ju vara att det finns en chans att vi vinner guld och vi vill det.
Eller hur? Vi
får inte målet
vara,
är det.
Vi får inte vara
sen
så svenska.
Sen har man inte alltid alla sina mål, men man måste ju ha det som, antar jag.
Ja, verkligen.
Nej, så att det är klart att vi ska vara med och slåss om medaljerna.
Ja. Bra.
Ja, vi har ju
och som förbundskapten då, när du sitter där vid midsommarhelgen och har det svettigt och ska ta ut ett lag.
Ja.
Har du någon du bollar med förutom laget? Har du någon liksom...
Ja, oh ja, det är klart. Ja. Alltså, vi har ju en ledare, en, jag har ju mitt team, mitt ledarteam. Och som ju är Ann-Katrin Karlsson som otrolig respekt för, otrolig mycket erfarenhet som ställer de där kloka motfrågorna till mig hela tiden.
Ja.
Har du tänkt på
vad att, har hon för roll i?
Hon är, vi är ju en grupp, jag har ju seniorerna då som förbundskapten och sen så har vi landslagsledare för ungdomarna som vi har tre stycken. Och så har vi då Ankan som är en form av senior advisor eller vad man nu vill kalla henne.
Alltså drömtiteln det här med, i livet, den vill jag ha någon gång i livet ska bli en senior advisor.
Assisterande eller bollplan, kalla det vad man vill. Liksom. Men vi jobbar ju jättetajt liksom, med dagligen med alla frågeställningar om planer framåt och uttagningar och kontakten med ryttare och sådär. Och sen så har jag ju såklart... Rasmus Westgren som är landslagsveterinär som ju han och jag åker ju väldigt mycket ihop över sommarna så vi diskuterar ju också hela tiden, han är ju såklart ansvarig för det veterinära men är en väldigt god vän och vi känner varandra väldigt väl och jag har otrolig respekt för hans kunskap så att vi diskuterar ju väldigt, väldigt mycket hela tiden. Sen i slutändan så måste någon fatta ett beslut. Exakt, och det är ju mitt uppdrag.
Ja.
Men,
och kör ihop sig så bara ringer oss.
Ja, men nu har vi ju, nu har jag ju liksom mitt så här, ringen vänner, vad heter det?
Get out of jail
free card.
Vi svarar direkt.
Strålande. Känns det mycket tryggare faktiskt.
Ja. Ridklubben räddar OS.
Japp.
Ja, du ska få kila vidare. Jag vet att du har skitmycket att göra. För vi har, eller hur?
Ja, ja, det tycker jag verkligen. Jag är superpepp.
Ja.
Och en sista fråga.
Mm.
De här fyra ryttarna.
Hur ska Rebecca komma etta på prispallen?
Ja, men det vet jag. Jag måste bara rida snabbare.
Ja, men
alltså, det fick jag lära mig på ponny. En ponnypappa, Stefan, en fantastisk människa. Han kom alltid och sa, Henrik, felfri och snabbast så vinner du.
Det är klockrent.
Jag
vet, det är så sant.
Ja.
Det får gå.
Jag vet, jag är felfri. Jag rider tjusigt ut i hörnen och jag har ett galoppombyte. Och du vet.
Ja. Men nu rider du
men nu rider jag fort. Rider jag har växlat upp här lite. Ja. Men då råkar jag åka en bom ibland. Men det måste du få göra innan man har kommit i kapp på alla plan.
Det kommer det göra flera
gånger. Det är roligt. Men det jag tänkte fråga är, alla de här fyra ryttarna som åker till OS, är det någon annan som får åka med? Någon annan ryttare som inte är uttagen men som kanske bara vill lära sig
som bara något? Vill vara med.
Så jag får inte åka med. Tänkte att jag kunde åka med.
Men jag ska jobba på detta.
Klubbenpodden skulle kunna podda från Tokyo.
Ja.
Krigen.
Strålande. Jag tror att om du börjar prata med SOK och gör någon form av sponsorpaket så finns det öppningar.
Jag kan lära mig glutenfri och intolerant och sånt på japanska. Så kan jag vara.
Saltsten, vad heter det på?
Tusen tack Henrik för att du tog dig tid.
Jättekul.
Och lycka till nu framåt, vad roligt det ska bli.
Verkligen
kul. Nej, du får inte säga tack för när du är du vidskeplig också?
Nej, jag håller inte på med sånt.
Nej.
Bra.
Tack.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.